Ja, den här signaturen, den känner många av våra trogna lyssnare igen. Och nu har vi personen som var med och startade den här serien. Välkommen tillbaka, Thomas Martinsson!
Tusen tack, jättetrevligt.
Alltså, nu blir det folkets jubel. Eller hur? Och Thomas Martinsson, vad heter den här serien som du och jag drog igång?
Den heter Uppdrag Tyresö.
Ja.
Den har rätt många år på nacken.
Ja, kan du komma ihåg vilket år vi sände det första programmet?
Oj, vilket år?
Ja.
Kan det vara 8 år sedan, någonting sånt?
Det var 11 år sedan, det var 2014.
Jösses.
Ja, och då är program nummer 1. Och det här, alltså den här serien har gjort jättemånga program i. Och jag har ju saknat dig, så jag har ju liksom gått och gjort program med andra poliser.
Mm.
Men det första programmet som sändes då, 11 år sedan, då stod det så här: tidigare arbetat som närpolis i Tyresö och sitter nu som ersättare i socialnämnden. Han berättar om sin uppväxt i Kiruna, sina rötter i Gabon och om varför han valde att bli polis.
Mm.
Det var den presentation.
Ja, det var inte dåligt.
Nej, det var så du och jag lärde känna varandra.
Jajamän.
När vi satt som ersättare i socialnämnden.
Ja, det var där vi tog kontakten först.
Ja.
Och sen var där idéerna startade. Liksom, du lyfte upp, så kunde vi inte göra ett program om som liksom handlar om Tyresö och vad som händer lokalt i Tyresö.
Ja. Och då jobbade du inte i Tyresö, för då hade man redan lagt ner polisstationen här. Men du hade ju jobbat i många år på den polisstation som fanns här.
Mm.
Och den saknar vi, kan jag tala om.
Fortfarande?
Ja. Ja. Och, jag har ju en kompis här som, vi måste inte säga hennes namn, men hon kommer ju aldrig glömma bort dig. Därför du var den som ringde på hennes dörr och talade om att hennes son hade ett missbruksproblem. Och så att vara närpolis var ju någonting, att man hade koll på det lokala buset, eller hur?
Så är det. Och så var det, och så är det än idag. Och ofta är det så att poletten ramlar ner när man som förälder eller någonstans misstänker eller har problem men inte riktigt vet hur man ska ta tag i det eller kanske orkar se att det verkligen är ett problem.
Precis.
Och så kommer det någon ifrån
en
statlig myndighet,
myndighet,
polis, socialtjänst eller någonting, och som sätter fingret på att så här är det.
Ja.
Ditt barn är illa ute och det här behöver vi göra tillsammans med dig. Hur går vi tillväga? Är du med på tåget?
Ja. Hon har tänkt att skriva en bok om det här, och då börjar den boken tydligen med att det ringer på hennes dörr.
Och
där står du.
Vad spännande.
Ja, får se om hon klarar av att skriva den boken.
Mm.
Men du och jag gjorde då massvis med program. Och det här var ju 2014. Och vi pratade bland annat om gängkriminalitet.
Mm. Mm.
Och det var inte riktigt lätt att prata om gängkriminalitet för 11 år sedan.
Nej, det var det inte. Och det var väl också det, för att det var stigmatiserat. För om man då skulle komma in på saker och ting, så var det ofta det att det var många unga med utländsk bakgrund som var involverade i gängen.
Ja.
Inte bara, men de flesta. Och sen och det var också bara de flesta av dem var också de som hamnade i fängelse.
Men det gick inte att sätta ord på riktigt. Men jag tyckte du var duktig, för när vi kom in på såna här ganska, tyckte jag, jättejobbiga ämnen. Det var ju 2014 som hela Stockholm blev full med tiggare.
Mm.
Och vi pratade om det, vi tiggade här i flera stycken här i Tyresö. Och du började prata om att det var en organiserad verksamhet.
Oh ja.
Och det var inte lätt heller att säga, att det var liksom trafficking.
Nej. Det var flera uttryck och flera saker som många upplevde att man inte kunde prata öppet om.
Nej.
Utan att bli etiketterade med olika epitet, som att man är mot invandring, man är rasister, etc. etc.
Precis, så var det.
Mm, och det gjorde ju att folk till slut, det blev en uppdämd ilska till slut. Liksom.
Ja.
Du kan inte kalla mig för någonting jag inte är, för att jag liksom,
lyfter
ett problem som påverkar mig, min omgivning och mina vänner.
Ja.
På ett radikalt sätt.
Ja. Och du pratar just där om just när tigga, vet jag, att man utnyttjade fattiga människor. Och sen vet jag att i april 2015, då tog du hit din gamla kollega Claes Ursing.
Mm. Jajamän. Han jobbade här sedan många år också,
ja.
Specifikt just mot ungdomar och mot den här problematiken. Ungdomar som hamnade snett.
Och då orkade han inte fortsätta för att polisorganisationen skulle göras om och då man tog bort närpoliserna.
Ja, 2015 så kom den nya polisorganisationen. Och då, ja, det var väl som ett grundskott i bogen på den organisationen som fanns.
Ja.
Den hade sina brister och så vidare, men enligt mig så var det ingenting man kunde som man inte kunde jobba på.
Nej.
Utan man slog undan rötterna på den helt och hållet, och under ett par års tid så blev så spelplanen helt fri från polisen. Man drog undan den organisation som ändå funkade, och sen lät man det gå ett par år innan man sjösatte en ny.
Ja.
Under den perioden så liksom verkligen exploderade.
Ja, och sen var 2015 ett väldigt speciellt år. Det var då som, vi kallar det för flyktingkatastrofen, men det var ju väldigt mycket människor som kom hit som egentligen inte var flyktingar heller. Det var ju då som våra gränser var helt öppna. Och det pratade du om.
Absolut. Det var ju öppna spjäll.
Ja.
Och med facit i hand, då kunde man räkna ut redan innan att det här är ohållbart. Vi har ju inga... landet var ju inte... Det var ju inte berett och kunna ta emot så pass många på så kort tid.
Nej. Men Claes, vet du, han uttryckte ju det här liksom, att han var ju bra, han kunde ju buset i Tyresö.
Mm.
Han kunde ju liksom det kontakt som du, precis som du hade kontakt med när du var närpolis.
Absolut.
Att du pratade med dem i centrum, de hejade på dig, de visste vem du var och de fick en kontakt. Och sen tar man bort alla de kontakterna och så ska det bara... Då var ju snacket att poliserna skulle ut i verksamheten och man skulle... Men det blev ju inte så.
Nej, men det blev inte så. Vi hade ju... nu så pratar man fortfarande att vi ska ut bland allmänheten. Man tyckte att man inte hade tillräckligt god kontakt med allmänheten då.
Nej.
Jag tycker inte att man har bättre kontakt med allmänheten idag.
Nej.
Därför att... Snarare tvärtom, för nu ska allting digitaliseras. Och så fort bara någon har en möjlighet att lyfta telefonen eller skriva en dator och skriva in till polisen, då anser man att man har en kontakt med polisen.
Så är det ju inte.
Jag är av den uppfattningen att vi måste också fysiskt kunna vara på plats.
Ja.
För att vi ska kunna fånga upp människor, se hur människor mår när man pratar med dem. Så för mig så fjärmar man sig när man gömmer sig bakom, eller gömmer sig, jag vet inte om specifikt man gömmer sig. Men att man sitter liksom inte, man kan inte möta människan direkt. Den närkontakten är jätteviktig.
Ja. Och jag vet, jag brukar ta det som exempel, för att när då närpolisen försvann så blev det upp till... Ja, egentligen så blev det upp till de som jobbar med ungdomar, alltså fritidsledare. Vi har också infört vakter i Tyresö, alltså massa andra människor. Och jag vet ju på den tiden när jag och mina barn var små... Att när det blev ett bråk, och då var det i och för sig fritidsledarna som kom dit, de kunde ju namnen på allihopa.
Mm.
Så de kunde ju säga till, lägg av Pelle, lägg av José, eller vad de nu hette för någonting. Så de visste ju vilka som var anstiftade, de visste ju vilka som de skulle liksom punktmarkera.
Ja,
men nu, om det händer någonting, om någon ringer på 112, då kommer det 4 polisbilar, eller 5 till och med. Eller hur många som helst kan det komma, beroende på var de finns. Och ut kliver poliser som aldrig varit på platsen förut. Där är det några som har sabbat någonting eller gjort någonting. Men det står ju 20 nyfikna ungdomar bredvid. Och de går ju på fel ungdomar. De har ingen aning om vilka det är som har startat det. Så den här personkontakten har ju helt försvunnit.
Ja, det har de gjort i mångt och mycket. De patrullerna som kommer på ett 112-samtal, det är ju de som jobbar på ingripande verksamheten, IG som man kallar dem. Och de har per automatik deras... När man jobbar på den enheten så har man inte den möjligheten att kunna ha de personliga kontakterna.
Man åker över hela Södertörn.
Man åker över hela Södertörn och du har inte. Men så har vi ju de som kallas för... Och det är områdespoliser idag, det heter inte närpoliser. Det är områdespoliser idag.
Men vi har ingen områdespoliser.
Nej,
det är någonting med det kommunpolis. Det är någon som sitter i... Alltså det är en administrativ tjänst som har ordning på siffror.
Ja, och det är oftast en person som har det.
Ja.
Men sen så ska det finnas. Jag kan inte säga hur det är i Nacka, Tyresö eller Södertörn just idag. Men jag vet att det finns områdespoliser. Men hur det är i Tyresö vet jag inte. Och jag vet inte hur många de är.
Nej. Ni var ju ett antal här ute från början.
Ja, när Tyresö var som störst så var de väl dryga 30-tal, tror jag.
Ja, 2030 som var...
Ja, när jag var här så var väl ett 20-25-tal i alla fall. Och det ombesörjer ju att man kan vara ute och få stora kontaktytor. I vad jag vet idag så har man fortfarande... Problemet är fortfarande att att vi är för lite ute bland ungdomar, utom allmänheten. Det problemet brottas ju områdespoliser med idag också, för att de är för få.
Ja, precis.
Och vi är generellt för få.
Jag vet inte att vi har områdespoliser alls i Tyresö. Om någon vet något annat får de gärna kontakta mig. För då skulle jag gärna vilja intervjua områdespolisen.
Mm.
Men jag vet att de har ju, man samarbetar idag väldigt mellan, mycket mer mellan skola, sociala, fritidsledare, vakter och allt möjligt. Och polisens rapporteringar. Men jag tror inte att man är ut, alltså, det är nya människor varje gång man ser en polis.
Ja, och det är väl det som är, det är väl det som är det tragiska i biten, att man inte får den här kontinuiteten.
Nej.
Och jag vet ju att myndigheterna idag, de pekar ju på att områdespolisen är en av de viktigaste delarna inom polisen just nu. Därför att man ska ha väldigt mycket kontakt.
Personkontakt
ute.
Ja.
Men vad det verkar så får vi inte till det.
Nej, personkännedom.
Nej. Och det som... jag tror ju, även om man inte har en områdespolis i Tyresö, så utgår jag från att man från Nacka har grupper som har ett ansvar för Tyresö.
Det kanske de har.
Men det är ingen som är stationär här.
Nej, precis så.
Men det ska jag inte ta gift på.
Men... Nej, men det kan vi tar reda på det faktiskt. Det får du som uppdrag till nästa gång, Thomas.
Det kan jag ta reda på.
Men det jag verkligen uppskattade med dig, Thomas, det var att du vågade prata om det. Redan 2015 pratade du ju om rasism. 2017 pratade du om hur det var att vara en mörkhyad polis.
Mm.
Och jag tror också det var i samband med det här terrordådet på Drottninggatan där du var tjänstgjorde.
Mm.
Och vi pratade om, är polisen rasistisk? Och 2020 gjorde ett program där en blatte som blev polis.
Mm.
Och du var ju liksom, i och med att du själv ser ganska solbränd ut.
Ja, jag är mulatt.
Det är jättekonstigt. Du är alltså en mörk människa som älskar snö.
Ja.
Kiruna är det bästa du vet.
Ja, värme är det värsta jag vet. Sol går an, men det är för varmt tycker jag inte om.
Ja, du är alldeles för... vad ska man säga? Din uppväxt har förstört det där uppe i mörka Kiruna.
Eller inte.
Ja, för du hade en väldigt trevlig uppväxt där. Och din pappa kom från Gabon.
Ja, stämmer.
Ja, precis. Och du var en av de första mörka poliserna i Sverige.
För
nu är du inte ung längre.
Nej, jag är inte så ung längre. Jag klev in i verket när jag var 25 och nu ska jag fylla 60.
Alltså, det är inte klokt. Det är inte klokt.
Nej, det är mycket vatten som har runnit under broarna här.
Är du 65?
65, ja.
Jaha, det är en bra årgång. Jag känner flera bra 65 år.
Gyllene årgången.
Ja, det är gyllene årgången. Men den 5 september 2020, då var det så att då talade eran, han var väl vice rikspolischef, heter Mats Löfving. Då gick, alltså det här var 5 år sedan. Han sa så här på Sveriges Radio: just nu har vi minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet, säger Mats Löfving.
Mm.
Och det var en chock för hela media Sverige.
Jag tyckte det var det bästa som kunde ha hänt i media. Den bomben var den bästa brisaden som kunde ske. För det är och var verkligen så.
Ja, och det visste ni.
Ja, alltså poliser generellt visste det här. Vi jobbar ju med det här varje dag.
Men varför kunde det ta så lång tid? För det dumma var, det är ju 5 år sedan.
Mm.
Och nu har det blivit ännu värre. För 15 år sedan, eller 20 år sedan, där man också såg saker.
Mm.
I och med att man inte vågade säga att en spade var en spade.
Ja, men exakt. Och det jag tycker är så oerhört förödande. Att man inte vågar uttrycka precis som det är.
Mm.
Det innebär inte att man tar ställning för eller emot någonting, utan man tar ställning för att man vill komma åt problemet.
Ja.
För att komma åt ett problem så måste man adressera det.
Ja.
Ja, för annars blir det så avsändaren åter. Liksom du får brevet tillbaka.
Ja.
Ja, så blir det fram och tillbaka. Så du måste adressera det rätt för att kunna åtgärda problemet.
Men den här förljugenheten, när vår statsminister sa så här: vi såg det inte komma. Och då var jag ju liksom aktiv socialdemokrat. Då gav jag upp. När man säger att man inte såg saker komma. Alla vi såg det komma. Sen att man inte ville se det komma.
Ja, men,
det var en helt annan sak.
Det är en helt annan sak. Ja, men det är en lögn. Det är en naivitet. Det är klart att han såg det här komma. Alltså gjorde han inte det, då hade vi ju mer eller mindre en dåre till statsminister. Och det tror jag inte vi hade. Men, Men det blev ohållbart till slut. Ja, och då var han tvungen att på något sätt göra det fint, göra en pudel. Och jag såg det inte här komma, det var inte jättesnygg pudel. Nej. Men ändå.
Ja, men, och det knäppar ju allt det där. Jag har en nära person som jobbade som socialsekreterare med ungdomar.
Mm.
Och då skulle faktiskt dåvarande statsministern Stefan Löfven komma och besöka dem i den verksamheten hon var i. En av de här förorterna som var verkligen belastad.
Mm.
Och då sa hennes chefer, säg bara det bra.
Så är det. Ofta.
Berätta inte om det här och det här och det här. För det ser inte bra ut för oss. Så hon och en kollega satt alltså där. De hade pratat med varandra innan och sa, ska vi säga det här och det här? Nej, nej, det är inte bra. Det kommer inte de gilla. Så de sa bara att de hade jättemycket bra grejer som de kunde berätta om. Så bilden han fick var ju att här funkar det.
Och så är det tyvärr. Och det är ingen skillnad mot min myndighet idag. Nej. Det märker man om det kommer chefer och om det kommer politiker in. Ja, då rasslar det till och då kommer chefer med tittare och sånt där och är nära och går runt och så vidare. Och det vet jag själv. Att man har fått att nu ska vi visa, vi har fått till oss att nu ska vi visa vår positiva sida, nu pratar vi om de bra sakerna.
Ja, och det vill man väl göra också, för man gör ju bra saker som polis, va? Man tycker om att prata, men om man är som, om den som ska lösa problemet aldrig får ett ärligt svar på, nej, hur är läget, nej, då går det inte att lösa.
Nej, precis så är det. Och det är det jag tycker det blir lite hyckleri över det hela, för även om vi har bra saker och gör bra saker, för det gör vi.
Ja.
Och vi har bra visioner. Och vi har visionerna, så kan vi inte bara prata om dem, för då kommer vi inte åt problemet som egentligen är.
Nej.
Nej. Och det är väl det som vi lider av idag. Samhället lider av. Det är problemen som skapar de här enorma slitningarna i samhället idag. Och om vi inte tar i den problematiken, ja, på det. Idag pratar man ju mer öppet om det.
Nu gör man det.
Men nu är det ju i många delar för sent. Vi har uppförsbacken är 10 gånger högre än vad den var för 10 år sedan.
Ja. Och det bara ta några, när vi spelar in det här i början av maj, då hade till exempel Uppdrag granskning på SVT gjort ett program om gängskolan, om hur nätverkskriminaliteten äter sig in i skolor när man använder skolor och har vapen i och skjuter varandra inne till skolor. Mm. Och personalen vågar inte säga till.
Ja, men det är ju fruktansvärt. Och det här är ju inte, det här, när man har kommit, nu har man börjat komma fram, nu börjar man kolla det här, men det här har ju varit ett tag.
Ja.
Lärare och de som är på skolan, vuxna, de vågar ju inte. Det har varit så ganska länge.
Ja.
De törs ju inte. Och det kan vara likadant som, ja, mycket i Södertälje och Göteborg vet jag stora problem med det där. De nätter sig in i de kommunala näringsgrenar, lite olika grenar, ja, överallt liksom så. Och hotar även personer. Så folk vågar ju inte.
Nej.
Så vi måste ju ha en uppbackning ifrån stat och myndighet för de som verkligen jobbar i det här.
Ja.
Man måste titta på, ja, i min övning, man måste titta på, vi kan kanske inte ha öppna skolor helt.
Nej.
Eller så att folk kan gå in och ut hur som helst, utan man får ha, ja, någon slags ID-kort eller någonting som eleverna får liksom, så att man kan blippa sig in eller så vidare, så att man har lite koll på vilka som kommer in och ut.
Och det läskiga är ju, du som inte har varit i Tyres på länge, vi har ju varit den här lilla skärgårdskommunen som vi sa, vi är så förskonade, men vi har ju också massa gäng här nu. Och det har ju sprängt sig en port på Sikvägen, och Säpo slog till mot den här muslimska föreningen.
Extremisterna.
Det var ju massa vapen, vi har haft nu pratar man att kurdiska räven har sina små agenter här. Jag har ingen aning, jag vet bara att folk känner sig hotade. De jag pratar med, de vill inte bli intervjuade, för de är rädda, på riktigt.
Jag
vet en personal som har flyttat och bytt namn, för att personerna har fått ett hot på sig. Vi vet var du bor, vi vet vad dina barn heter, vi tar ungarna om du gör något.
De människorna som jobbar i de här olika utsatta positionerna måste få ett helt annat stöd,
ja,
ifrån samhället för att man ska orka stå emot. Annars så gör man inte det.
Nej.
Och det där är helt avgörande för att vi ska kunna dra liksom ett streck i sanden och säga hit, men inte längre. Vi backar inte längre hit. Nu här mobiliserar vi och så trycker vi ut alla element som inte ska vara i verksamheten.
Ja.
Det är extremt viktigt.
Men alltså, till exempel, jag läste, man läser ju saker, numera så läser jag och sen försöker jag glömma, ska jag tala om. Jag har kommit så långt i förnekelse av verkligheten. Jag kallar mig politiskt deprimerad, och det innebär ju att jag känner att jag har gått ur alla partier. Jag vill inte sitta och känna mig att jag är medansvarig till någonting, utan jag gör de här programmen.
Ja.
Men nu läste jag om en polischef i Gävleborg. Hans son hade blivit rånad.
Mm.
Och han fick ingen stöd, och sonen blev hotad också.
Ja.
Och då gick han själv in och gjorde en slagning på, för det var inte hans utredning, utan han gick in i systemet, slog för att kolla vilka är de, känner jag till dem, vilken är hotbild, för han fick ingen hjälp. Och då, så får man ju inte göra som polis, man får inte slå på vem som helst, hur som helst.
Nej.
Och då fick han sparken för att han slog, och det berodde ju på att han försökte skydda sin familj.
Ja. Och det är, det skulle jag säga, rent reflexmässigt så är det ju rent mänskligt att försöka ta reda på vad kan jag göra för att skydda min familj.
Ja.
Och behöva titta på det. Sen så, onekligen så är det ju rent juridiskt, det blir det då tjänstefel. Som man,
ja, det är tjänstefel.
Och
ja,
allt då, det.
Precis så. Han blev dömd.
Han blev dömd för det. Och,
fick sparken.
Mm, och det lever sitt eget liv. Gör man det så åker man. Men,
men rent, ni ska följa lagen, ni som är poliser.
Så är det. Punkt. Så är det. Ja, men så är det. Men rent humanistiskt och mänskligt sett så har jag, så förstår jag honom alla dagar i veckan.
Ja, exakt. Och det var ju, han hade försökt att få hjälp också.
Dessutom, ja. Det är liksom, man börjar få
skydd.
Hjälp,
för skydd.
Mm. Ja, där har polismyndigheten en läxa att göra. Ja. Även om vi har enheter som jobbar med skydd och så vidare.
Men de är också överbelastade.
Ja, de är för få, och det kommer ju mycket mer, så att man får liksom börja titta på prioriteringar. Hur ska vi göra här? Ska vi öka den här, med insatserna med pengar och personal med 10 gånger om det räcker?
Ja.
För att vi som polismyndighet och statlig myndighet ska kunna skydda medborgarna som det samhällskontraktet är. Vi är till för medborgarna.
Ja.
Enligt liksom parlamentarismen. Så ska vi finnas till för medborgarna, och där misslyckas vi med jämna mellanrum.
Mm. Alltså, jag har ju kommit till den, som jag sa, politiskt deprimerad, men, och det har också inneburit att om jag ser på nyheterna på kvällarna, om man ska titta på UG på kvällen, då kan jag inte sova, för jag blir så upprörd. Jag är fortfarande så, alltså, så att jag har bestämt mig för, jag ser inga dåliga nyheter på kvällarna, för att då drömmer jag och ligger och funderar på de här grejerna och kan inte sova.
Mm.
Så på morgnarna tar jag del av allt läskigt som händer i världen, och då blir jag också väldigt, väldigt arg, men den energin kan jag använda för att diska och städa och tvätta. Så att jag tycker att det alltså,
som du lagrar energi som är någon solceller i ilskan.
Visst.
Liksom, fast
ja visst, det blir som högt blodtryck. Gå ut och gå, alltså, förstår du? Alltså, det som, alltså, förutom allt det här som händer med, nu har det hänt det här med skjutningar i Uppsala och allt, alla människorna som blir felskjutna hit och dit.
Tumba.
Felskjutna heter ordet.
Ja,
felskjutna.
Ja, det
att det finns ett sånt ord. Ja, men någonting som får mig väldigt bekymrad, det är när jag läser sånt här. Polisen uppskattar att den kriminella ekonomin årligen genererar mellan 100-150 miljarder kronor.
Mm.
Och då pratar vi välfärdsbrott och vi pratar narkotikamarknad. Men dessa pengar tvättas i restauranger, byggbolag och välfärdsbolag. Samtliga av de 62 största assistansföretagen i Sverige har anställda med koppling till organiserad brottslighet. Alltså, det innebär ju att hela systemet har infiltrerats av organiserad brottslighet.
Absolut, så är det. Och här kan ju inte bara polisen, och det har vi sagt förut, och det är många fler än jag, som säger det, att det här kan inte polisen själva göra något. Det här är ju ett samhällsproblem där samhällets alla aktörer, de flesta i alla fall, måste vara in och vara delaktiga här.
Ja.
Och om man nu säger så här att man har en ideologi, en regering som har en ideologi där alla, alltså fritt företagande, och alla ska kunna få ha företag och i alla branscher och hur som helst.
Mm.
Fine. Tycker man det, så, och det kan bli grund att tycka, ja, men det måste väl människor kunna få ha.
Om man har tillit till människor, ja.
Om man har tillit till människor, ja. Och tillit till systemet. Men man kan inte släppa det helt fritt, uppenbart.
Nej.
För att om man nu ska ha det, då måste man också ha kontrollfunktioner. Ja. Så att alla de här som startar företag i olika
segment. Assistentbolag. Har fri dragningsrätt på det allmännas pengar.
Ja, det är det jag menar. Här är det vi allmänheten som betalar in skatt och de roffar åt sig utav liksom det som allmänheten vi då har betalat
ja.
In.
Ja.
Och har man då inga kontrollfunktioner
Nej.
I det här ja. som höjer ett varningens finger i god tid innan, då får vi det här. Då hamnar vi här och precis. Sen så hamnar det till polisen. Men då hamnar det sen i polisens, gör man polisanmälningar när man märker att ett bolag har redan fifflat åt sig liksom 100 miljoner kronor. Sen ska man då försöka bakspåra det här och det blir oerhört svårt.
Utredningar på utredningar.
Det är oerhört svårt, det tar enorma resurser, det tar lång tid och när man väl är i mål med det, ja då har utvecklingen gått åt ett annat håll och de här personerna, liksom, det har saker och ting har preskriberats och allting. Så att här måste ju samhället i övrigt ställa upp med kontrollfunktioner, annars så håller inte detta.
Men det som är sjuka tycker jag med kontrollfunktioner, jag tycker det är bra att man kontrollerar, men det som har hänt är att vi hederliga människor nu råkar ut för alla de här kontrollfunktionerna. Om man till exempel ska flytta pengar, vi skulle hjälpa vår dotter med en insats för att vi hade pengar på ett konto, då ska man svara på 100 frågor på banken, man ska tala om vad pengarna är. Ens egen bank som har full koll på mig. Jag ska svara på, får jag pengar från utlandet? Det kan väl de se, min bank. Min bank har ju full koll på mig. Och ändå ska jag sitta och, nej, jag får inga pengar från utlandet. Jag håller inte på med det här. Så ska man liksom, det blir krångligare. Eller när man nu ska få ner sitt bank-ID på sin telefon. Då ska man ha ett pass. Och när man ska, alltså det, jag kan tycka att det är jättebra att man går på dem. För det måste ju, för mig känns det så här, när min bank, en pensionär som inte fått några speciella pengar förutom när jag ärvt pengar, det borde lysa 3 gröna lampor på mig. Hon är en hedlig medborgare. Det borde finnas kopplingar. Men de det är knas på, där det åker flygpengar in mellan olika länder hit och dit och bolag hit och dit, där borde det lysa rött.
Mm. Så, och då kan man väl bli lite provocerad. För att från tid till annan så är våra storbanker involverade i riktiga sådana ekonomiska suraffärer. De har låtit tvätta pengar och de har investerat i Litauen eller i Balkan någonstans. Och sen så uppdagas att här är ju grovt kriminella, har de bidragit till att låta grovt kriminella liksom bidra. Och sen så håller de nästan på att gå i putten.
Ja.
Och man får stöd från staten och så skjuter in pengar. Och effekten blir sen att här ska vi passa oss i den mån de nu gör det. Och så går det ner på den lilla människan som har, har ett bankkonto eller två bankkonto. Och de grillas hårt. Men vad har vi fortfarande för garantier för att man verkligen knyter åt de här stora
affärerna? För att jag tror så här funkar det. Då kan man visa upp 95% av våra kunder har vi kollat upp. Men inte de 5% som är kriminella.
Nej, och de 5% av de allra största är väl de här bolagen? Eller
så att vi blir bara deras positiva statistik. För vi fyller i alla de där grejerna. Vi skickar in, och det är samma sak om man är förening. Nu tycker jag i och för sig väldigt bra i Tyresö kommun. För nu kan man inte bara säga, är en förening och boka en lokal. Utan man måste in med bokslut och verksamhetsberättelse och styrelse och allting så. Det måste man även in på banken. Alltså om Tyresöradion har ett bankkonto, så måste vi tala om vem som sitter i styrelsen och sånt. Så nu har det blivit mycket mer koll på det.
Ja, men ingen, det säger man ingenting om.
Nej, det är jättebra. Ja. Det är bara det att jag är kassör. Så det är väldigt, väldigt krångligt för mig allting. Så att, men, och det är det här som gör att man blir helt galen ibland.
Jo, men någonstans så måste väl, någonstans, det där får man ju kalibrera någonstans.
Ja.
Så att man får ut, så man lägger resurserna på rätt ställe så att man gör där det stora svinnet går ut. Men vi måste ändå gå till en kontrollfunktion som jag menar är att staten har kontrollfunktioner som flaggar rött. Man märker att det här verkar vara någonting som inte stämmer och det är mycket pengar. Va? Och redan där sätta stopp och kanske koppla in polisen i god tid innan för att göra det.
Ja, precis. Det borde lysa många röda lampor.
Ja, långt innan polisen till slut får det hela i sitt knä. För då är det ju, då är vi flera år efter många gånger.
Nu kommer jag till den svåraste frågan, Thomas.
Mm.
Jag lyssnade på vår justitieminister Gunnar Strömmer efter Uppsala. Han sa så här, vi kommer att fortsätta göra allt som krävs för att trycka tillbaka våldet och vända den här utvecklingen. Och då sitter jag framför tvn och tänker, allt som krävs, vad är det? Ja. För det är ju det som är problemet nu.
Mm. Ja, allt som krävs, det är en stor fråga och det vet jag inte. Det är vad han menar med det är svårt att veta.
Ja.
Däremot tycker jag att Strömmer och den här regeringen har vidtagit en hel rad åtgärder som är bra i längden för att komma åt den här problematiken.
Säger du som före detta socialdemokrat?
Ja, men det var jag också. Sen har jag gjort min, politiska vandring och också lämnat.
Ja, jag vet.
Lämnat dem.
Du har satt att den, som gamla trogna sossar i socialnämnden.
Ja, nej, gråsossar har jag aldrig varit. Men det är väl nog att jag föddes in i det hela. Va? Men sen så var jag tvungen att titta på hur ser verkligheten ut.
Ja.
Och hur lägger man pusslet? Och då tyckte jag liksom inte att jag fick det bättre från Socialdemokraterna. Så då gjorde jag, då lämnade jag dem och sen så håller jag mig någonstans med i mitten.
Okej.
Okay. Mm. Men
du är inte politiskt aktiv idag, va?
Jag är inte politiskt aktiv idag.
Nej.
Och vad föranledde att vi kom in på det
jo,
här
du ska
då?
Svara på vad är den här regeringen ska göra, tycker du?
Jo,
men som skulle underlätta för er på polismyndigheten framförallt.
Mm. Det har kommit en hel del bra förslag. Och det, jag tror det kom en del också från Socialdemokraterna innan skiftet kom. Sen har det fortsatt med de här Tidöpartierna då, en hel rad. Men så ska man ju veta, problematiken är ju så djup, har varit pågått så länge, så det är ingenting som ändras över en natt.
Nej.
Det kommer ta tid, men vi har möjligheter till att ha goda avlyssningsmöjligheter. Och man har flera olika lagförslag som har blivit lag som ger polisen bra verktyg.
Säg några exempel som du, för nu måste jag har inte ens ställt frågan. Vad jobbar du någonstans idag, Thomas Martinsson?
Jag är tillbaka i Stockholm. Jag jobbar inom polisen i Vällingby.
Och Vällingby är ganska hårt belastat.
Vällingby är hårt belastat.
Ja, därför det ligger nära Järva.
Rent eller vad är det som polisområde Nord som vi ingår i, då har du ju Vällingby, södra Järva, de som det är Tensta Rinkeby där, så har du Järfälla, så har du Solna.
Ja.
Så det är tungt belastade distrikt. Nord, sen har du Täby och sen har du Norrtälje också, men de skiljer på polisområde Nord, Väst och Ost.
Mm.
Och man har ju underlättat med det här med beslut om när det gäller man exempelvis hittegods, liksom det underlättar så att man inte per automatik ger det tillbaks till den som man ganska uppenbart har snott det, så att säga.
Ja, ja.
Utan att det finns andra bitar. Det finns flera. Jag har inte förberett just den frågan. Så, men jag vet att det finns flera saker som gynnar oss.
Ni har gett förslag på nya saker som ni kan...
Regeringen.
Alltså, men ni har väl också med den olika rikspolischefer som har varit.
Ja, ja. Alltså,
Anders Thornberg och hans gäng.
Vi har sagt vad som behövs.
Ja, och sen nu har vi en rikspolischef. Hon ser alltid så skrämd ut när hon sitter där i rutan.
Mm.
Vad heter hon?
Petra Lund.
Är hon bra?
Mm. Jag tycker att hon verkar bra. Hon har varit så pass lite ännu så. Men jag vet, hon är allt annat än skrämd. Hon är dedikerad, vet jag, till att
internt
komma åt den här problematiken.
Ja.
Internt. Jag har liksom inte fångat upp... men hon var ju åklagare innan.
Hon var åklagare?
Ja, innan. Så att hon...
Hon kan polisarbete?
Ja, hon kan... Om hon kan polisarbete, det har hon lärt sig nu lite mer och mer. Men hon kan det här med rättsfrågor, rent allmänt. Så absolut. Så hon har ju oftast med sig då en som är polis, Stefan Hector.
Och han är väl
mycket.
Väldigt...
Han har varit polis länge och jag tycker han verkar väldigt bra.
Ja.
Jag tycker de två som nog verkar vara bra. Men så ska jag också säga det att de sitter på en position där man då ska få regleringsbrev och styrdokument från regeringen, så ska man då få ut det i en stor polisorganisation. Och sen så finns ju kravet att man vill ha resultat ganska snabbt.
Ja.
Mm, vi kommer inte få resultat ganska snabbt.
Nej.
Utan det här tar tid, det är som att vända en elefant i ett badkar.
Ja.
Det här kommer ta tid. Så de som pekar på, men titta här, det här har inte gått bra.
Nej.
Men då har man inte gett det här tid.
Nej.
Jag tror de beslut och de lagändringar som är på gång, de är nödvändiga för att vi ska ha en chans att vända det här. Sen behövs det mer. Det behövs mer resurser. Vi behöver fler poliser ute. Vi behöver fler poliser till utredningar. Det behövs mer pengar till teknik och så vidare. Så det är ganska mycket mer som behövs. Så att hur du prioriterar budgeten är fortsatt extremt viktigt.
Men känns det skillnad, tycker du? För när, som jag sa i början av det här programmet, att när du och jag började prata om de här grejerna och vi liksom levde, i alla fall jag levde ju inte i den verkliga världen. Jag visste ju inte, det var ju tack vare dig som berättade om det då, för du var ju duktig på att beskriva saker. Men det gick ju inte riktigt att säga det högt då, för 11 år sedan, när du och jag började göra den här programserien.
Mm, bedrövligt.
Ja, och det gjorde ju också att man fick sila sitt tugg, om man säger så. Man var tvungen att försöka prata om problemet men inte säga i klarspråk vad man menade.
Det har aldrig varit så. Det funkar inte för mig. Jag klarar inte av sånt.
Och du var den som var duktigast på att säga som det var. Men nu har ju ändå, tycker jag, nu börjar man prata om problemet.
Mm.
Är det lättare då att vara polis när plötsligt vet ju folk om hur illa det är? Är det lättare nu? Eller blir man arg på er poliser för att det är som det är när man förstår hur gängkriminaliteten fungerar?
Du menar allmänhet egentligen?
Ja, jag tänkte, hur är det att vara polis?
Ja.
Nu ställs det ju större krav på er.
Jo, men det ska jag väl säga. Det kan jag nog tycka att allmänheten är mer införstådd med hur det hänger ihop. Och vilket gör att de har en förståelse när du kommer till att vi vet hur du har det, bra att den finns, den gör ett bra jobb. Ja, det är inte lätt att få polis. Det är mer så
är mer
idag
så.
Ja. Än vad det var för ett antal år sedan.
Ja.
Det kan jag väl tycka. Och vad det riktigt beror på, det ska jag kanske inte, det kan jag inte svära på. Men stor sannolikhet är det som du säger att det har öppnat upp. Det är inte lika polariserande att prata om att det är flest invandrare som är involverade i mycket, många av de här gängen eller de flesta av de här gängen och så vidare. Och,
ja, nu sa man ju det till exempel när vi i Uppsala så sa man att en av de här pojkarna var ju, sen släpptes väl han att han hade varit tillbaka till sitt hemland Somalia. Då sa man ordet Somalia.
Mm.
Det vet att du sa till mig någon gång att det är väl de som är från Somalia. Jag tänkte, vad pratar de? Jag hade ingen aning om det där. Så liksom, eller du pratade om gängen som hängde de här ute, alltså de här
Mellanöstern, det Somalia.
Ja, det men du nämnde i alla fall det.
Mm, mm.
Och för mig var det liksom så här, va? Det är ingen annan som... Då jobbar jag på Sveriges Television.
Mm.
Och jag hade ingen aning om hur det såg ut i verkligheten.
Där fick man nog välja sin tunga lite.
Ja, och jag hade inte koll på det. Men då ska jag ta... Vad vi ska göra åt det får vi prata vidare om. För att, som du säger. Men en sak som jag tänker på. När rikspolisen säger, som du sa, alla måste hjälpa till. Och jag fattar ju att alla... På alla klutar, eller skolan allihopa. Men när man säger så här... Alla måste hjälpa till. Och då tänkte jag, vad ska jag göra? En tant, när det finns liksom 12-åringar med pistoler. Alltså, förut så hade jag idén när mina barn var små att man sa till varenda unge om de gjorde någonting. Hoppa ner från taket, kasta inte sten eller vad de gjorde för någonting. Småsten var det.
Mm.
Men det läskiga idag är ju att den här Mikael i Skärholmen som försökte säga till ett gäng. Honom dödar han framför hans son. Och när killen Fredrik Andersson som på ett gym gick emellan.
Mm.
Han blev skjuten.
Mm.
Det gör ju inte direkt att jag känner så här. Wow, nu ska jag verkligen säga till de här ungdomarna som hänger nere i våran skog. Att häng inte där. Så att när man säger alla måste hjälpa till. Då blir jag ju väldigt stressad. Vad kan jag göra?
Men man får liksom lägga det i, sätta in det i helhet, kontexten här. Idag, känner man inte för som allmänhet att säga till, så kan man alltid, det man kan göra, det är alltid uppmärksamma någon annan på platsen så att fler blir uppmärksammade på det som sker. Du kan ringa till polisen.
Mm.
Liksom det kan man någonstans alltid göra. Ta upp telefon, ringa till polisen, det här ser jag. Det här håller på att hända. Sen får polisen avgöra om det här är någonting vi behöver åka på eller inte. Men att det är faktiskt en del till att då har man gjort någonting än att inte ha gjort någonting alls. Man kan på olika sätt kanske säga till eller visa sig om någon inte tror att någon är i närheten. Man kan, står du vid bilen så kan du smälla igen bildörren lite högre eller på något sätt hosta till eller vad som helst bara för att göra några andra uppmärksamma på att det finns fler här.
Ja.
Exempelvis. Det är ganska små saker man kan göra för att kanske bidra till att avbryta något.
Ja, när man ser saker. Dem. Och då ska jag säga då, för att jag ska ha något positivt att säga på slutet. Vi bor ju på Farmarstigen mellan oss och en skola. Hanviken så har de gjort en jättefin väg genom skogen. Under, ja, det blir en jättefina små vägar, väldigt trevlig liten väg. Mm. Men under de senaste åren så har det åkt underliga killar där med, ja, under covid så hade de ju maskeringar. Det händer saker där ute. Det har varit ren knarkhandel. Och det har påtalat faktiskt i många program. Att de är oroliga på skolan och vi gör rummet väldigt mycket där. Mm. Och så plötsligt så har de börjat från kommunen såga ner trän. Så nu är det inte längre någon liten gullig skogsväg. De har breddat asfalten. Det har blivit en park som man ser väldigt långt fram. Så det går inte att gömma sig där längre. Mm. Det går inte liksom att stå bakom en träd. Och nu åker de, vad kallas det? Vakter, de åker runt på speciella tid på kvällarna. Så att den lilla skogsvägen har nu blivit tillräckligt stor så att en polisbil kan åka in där. Mm. Så att nu känns det inte riktigt som att det är samma aktiva knarkhandel precis just där vid Hanvikens skola. Men att den har flyttat någonstans i Tyresö, det vet jag inte. Men så gör man ju att man säger till det lilla man kan göra.
Och det är ett sätt. Att göra något. Ja. Alla kan göra något.
Ja. Och om man då ska snacka om förebyggande arbeten så tror ju jag till exempel alla idrottsföreningar. De sysslar ju inte med ungar som kanske är de värsta. Men de ser ju till att alla som är kanske är på väg in och
hamnar snett
får någonting vettigt att göra.
Alltså idrottsföreningarna är extremt viktiga.
Ja.
Och de ska också ha pengar och få mer utrymme till att kunna hjälpa fler.
Ja.
Ja, fler ska kunna ta emot fler. Det är extremt viktigt.
Och fritidsledarna och fältassistenter och alla de som rör sig ute och känner ungdomarna.
Jätteviktigt. Ja. Jätteviktigt att ha vuxna ute generellt bland ungdomar. Och då tycker jag också att man ska inte sluta att vara vuxen.
Nej.
Så man kan säga till. Det finns 100 sätt att säga till saker och ting på. Men jag menar, små barn, de här händelserna vi tog upp nu, det är ju extremfall.
Jag vet.
Det dräller inte av dem.
Nej.
Så att vi,
de flesta går att säga till.
De flesta går att säga till och att man inte abdikerar ifrån att man är vuxen kontra att man som barn och lämnar fältet fritt. För det är inte okej.
Okay.
Någonstans så måste vi ta tillbaka vår auktoritet i form av att vi är vuxna, vi är föräldrar, vi har ett mer förstånd och säga att det här funkar inte. Men man kan göra det på olika sätt.
Ja, man får jobba, och det håller jag helt med om. Det är därför jag håller på med radio. Att man lyfter fram allting som är bra, man får en massa schyssta grejer, schyssta förebilder, allt det där. Och sånt är ju, alltså det förekommer jättemycket bra aktiviteter i den här kommunen. Och de ska man ju lyfta fram och hylla, de som jobbar ideellt med väldigt mycket verksamheter.
Ja, de får ofta alldeles för lite utrymme till det.
Så att det finns ju väldigt mycket mer att göra. Vi måste sluta på en bra punkt.
Mm.
Eller hur?
Ja, det är bra. Det är bra.
Och vill ni lyssna på det senaste programmet du gjorde med mig, det var i augusti 2023. Och då berättade du om ditt jobb som gränspolis. Det hinner vi inte mer den här gången.
Ta det nästa gång.
Ja, för det vill jag veta inför sommaren. Vill jag veta lite mer om hur våra gränser funkar. För det är då som folk tar sin bil och kanske åker över i lite gränser.
Mm. Jajamän.
Ja.
Jajamän. Vad åker över och träder över?
Över gränser. Bra där. Tack Thomas Martinsson. Kul att du är tillbaka till Tyresö. Bor du i Tyresö nu?
Jag bor i Tyresö, ja.
Ja, för du har din familj i närheten här också. Du har massa barn.
Ja.
Det är här du har ditt hjärta, eller hur?
Ja, men.
Ja. Du får gå ner i Tyresö centrum så alla dina gamlingar. Vad säger man? Ja, vad säger man? Det är inte kunder du har. Vad kallar ni dem för?
Ja,
sådana du känner som haft med dig att göra.
Ja, medborgare som
jag känner. Ja, det är medborgarna. Så alla våra trevliga medborgare får se. Nu är Thomas Martinsson tillbaka.
Ja. Ja, nej, men det var jättetrevligt att få komma hit. Och nu var det första gången på länge och jag ser fram emot att göra fler program.
Alltså, säg till. Du är alltid välkommen till Tyres Radion.
Ja, tack.
Och ni har lyssnat på en serie som heter Uppdrag Tyresö som jag och Thomas alltså startade för 11 år sedan. Och jag letar nya poliser för att de två som jag haft, jag har båda två gått i pension. Så jag behöver ha nya friska fläktar som vet hur verkligheten ser ut.
Jag kan hjälpa till och se om jag kan.
Ja, det är jättebra, Thomas. Ja. Och jag som haft det här lite trevliga men också lite blodtryckshöjande samtalet. Jag heter Ann Sanningen. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.